Anna, onna, param, barara.
Hej Nanna!
Hallå Anna!
Hur
Som
mår du?
vanligt!
Ja, som vanligt.
När vi kommer och pratar.
Hur mår du idag?
Jag mår bra.
Ja.
Jag har ju sjukskriven här nu och då är det väldigt skönt för att jag kan göra en grej i taget. Och det tycker jag är väldigt bra.
Ja.
Alltså, jag orkar göra en grej och det här är den sak som jag gör idag.
Att vi pratar med varandra helt
Att vi
enkelt.
pratar med varandra i en timme.
Okej. Och vi ska ju idag prata om
Ja,
dikter.
kul. Det ska bli
Ja!
jätteroligt faktiskt. Hur mår du?
Jag mår också bra. Jag har haft en mycket lugn och långsam lördag här idag
Ja.
när vi spelar in. Så ja, jag mår bra.
Det är bra. Det är bra. Det var lite halt när jag åkte hit. Det
Ja.
pratade vi om.
Det är ju en jobbig sak faktiskt, så här ute på landet.
Ja,
Att det är små
det.
vägar som är väldigt hala.
Ja.
Och det är väldigt lätt att, eller de är smala vägarna. Det är väldigt lätt liksom att man åker åt fel håll helt enkelt.
Ja, precis. Och det har varit lite fram och tillbaka om hur vi skulle träffas och när och sådär. Men Nelson har varit dålig i magen. Så här,
Just det.
tråkigt. Han har mått lite dåligt. Vilket har gjort att vi har stannat i stan. Så att det är därför som jag gärna ville komma idag. Då,
Jag
för att vi...
förstår.
Men nu mår han bra och är här,
Ja,
kan jag
han ligger
säga.
här på golvet och ser också
Äntligen
ganska
är han
nöjd ut.
tillbaka.
Ja. Ja, precis. Han har ju inte varit med på många avsnitt faktiskt.
Nej,
Sen han
det är
skällde
sant.
på haren, tror jag.
Nej, just det.
Ja, då var det du som sa att nej, jag tycker att det är en sån här lite jobbig
Nej,
sån.
men det var liksom att han pratade lite för mycket kanske.
Ja, han fick
Alltså
en
att det
för
var...
stor del i podden. Även
Ja.
fast han är ju på framsidan av, han är ju vårt ansikte utåt så att säga.
Ja, lillgubben.
Ja, väldigt
Ja,
söt.
vad har du... Ska vi prata läslistor?
Ja, jag tycker det. Jag
Ja.
tycker att du börjar för jag ser en
Ja.
enorm hög med
Ja.
läslistematerial.
Gutenberg Girls. Badam, badada. Jag har ju sagt då att vi, nu ska vi prata dikt idag.
Ja.
Och dessutom har jag haft på förut då att jag ska prata, eller att jag skulle läsa dikt i december.
Ja, precis, det är ju ett projekt.
Det har varit liksom ett projekt för mig. Och som då har också haft samklang då i vad vi har gjort. Och då har jag tidigare nämnt att jag fick låna en bok av min syster Lena. Som hette Kvinnors, en antologi, Kvinnors dikt om kärlek eller något sånt där.
Just det.
Och sen så har jag då fått låna två böcker av min kompis Live som jag tidigare pratat om. Det är hennes son som kan läsa dikt utantill här, redan vid några års ålder. Men då fick jag låna två böcker av henne. Och den ena är Richard Brautigans The Pill vs. The Spring Hill Mind Disaster. Det är tre böcker i en. The Pill vs. The Spring Hill Mind Disaster heter den. Det är en diktbok eller en diktsamling. Och sen är det en samling som heter W.S. Graham, New Collected Poems. Och den har faktiskt inte jag läst så mycket alls ur, så den, för den liksom fick ligga på. Men däremot Richard Brautigans har jag då läst ganska mycket. Det är liksom, jag tänkte att jag skulle kanske typ försöka berätta typ vad det här är för någon.
Det är fullt med små
Ja, precis. Jag har
flikar
försökt
och
och liksom,
lappar och
ja eftersom jag liksom, vi har ju då, det kan jag ju redan säga nu, att vi har ju haft som tanke att vi ska ha fem dikter och lite sådär. Jag tänkte att det kunde vara kul och sådär. Men,
Du tänkte att kanske ta någon av dem då.
ja precis. Men jag tänkte jag skulle liksom, nej men jag läser den för det är väldigt, den här är väldigt, väldigt många korta och det är från, det är väldigt såhär 70, 60, 70-tals grejer det här.
Ja.
Jag vet inte exakt när det här är men. I feel horrible, she doesn't, heter den här.
Ja, okej.
I feel horrible.
Är det mannen som känner så här?
Ja, det är mannen som har skrivit allting.
Ja, okej.
I feel horrible. She doesn't love me. And I wander around the house like a sewing machine that's just finished sewing a turd to a garbage can lid.
Oj.
Ja, du hör ju.
Ja.
Så här är den. Den är väldigt så här,
väldigt socialrealistisk.
Ja, verkligen. Det är någon inga också... liksom
högtravande symboler utan mer.
Ja, precis. Nej, verkligen inte.
Ja.
Det finns en om någonting. Den här gillar jag också. Karma Repair Kit. Items 1-4.
Okej.
Okay. Item 1. Get enough food to eat and eat it. 2. Find a place to sleep where it is quiet and sleep there. 3. Reduce intellectual and emotional noise and until you arrive at the silence of yourself and listen to it. 4. Blank.
Mm-hmm.
I like it. Jag tyckte om den.
Ja.
Nice. Sen har jag läst... tagit liksom saker ur hyllan och samtidigt som också och en av dem är då Kärlek och uppror,
ja, en antologi, den gamla klassiken.
En bok för alla är det här till och med. Det här är ett gammalt biblioteksex.
Den läste man på högstadiet.
Ja, verkligen, fantastiskt.
Otroligt bra.
Ja, verkligen, och jag måste säga att den är jättebra. Kärlek och uppror, 210 dikter för unga människor. Och sen har jag läst Olle Johanssons Flickflack. Olle Johansson och jag sjöng i samma kör under många år. Och han har skrivit, gett ut på eget bevåg då, ett antal diktsamlingar. Bland annat Flickflack. Den har jag läst. Och sen har jag läst The Hurting Kind av Ada Limon. Hon är Poet Laureate of the United States. Det här är en bra bok. Jag har många färpar och det här är riktigt bra faktiskt.
De var lite längre.
Det är lite längre dikter, men de är väldigt, väldigt bra.
Handlar alla om smärta då?
Alla handlar om... Nej, men det handlar mycket om liksom hennes bearbetning av smärtsamma saker kanske. Okay. Eller bearbetning av minnen.
Mm.
Väldigt fin. Väldigt, väldigt fin. Det finns en jättefin... jättefin dikt som är ganska lång som handlar om hur hon ser föl och ston och därför tänker också på sin egen barnlöshet. Jag tänkte mycket på när vi snackade om barnlöshet.
Mm.
Väldigt fint. Sen har jag läst Halleluja liksom av Bob Hansson.
Ja, okej.
Okay. Den är väldigt kort. Han har ju också väldigt, den är också tycker jag blandade på en. Så jag läst Älska mig nu, dikter om kärlek och relationer av ungdomar.
Mm.
Det är urval och den här utgiven av Folkhälsoinstitutet. Väldigt roligt. Med hjälp av Folkhälsoinstitutet skulle jag tro. Och från den har jag också valt en dikt.
Mm.
Mer om den senare.
Mm-hmm. Just här, det är en av dina fem.
Det är en av mina fem dikter. Sen har jag läst delar eller hela delar av Thomas Tranströmers diktskap.
Mm-hmm. Är det en antologi?
Det här är faktiskt en antologi liksom, för det här är allt hans dikter. Det är dikter och prosa mellan 54 och
lite delar av olika
saker. Ja, för precis, för antologi är det, det här är en total volym.
Ja, jag tror att det är något annat.
Ja, precis. Det här, den heter i alla fall Thomas Tranströmers dikter och prosa från 1954 till 2004. Den kom ut i samband med att han fick Nobelpriset, om jag minns rätt.
Mm.
Det var i samband med det då som jag fick den här. Alla vi fick en av mamma.
Mm.
Och sen... och sen så har jag läst Poesi på väg. Den är fantastisk. Dikter i Stockholms tunnelbana och bussar.
Ja.
Utgiven av SL och Ordalaget.
Mm.
Jag måste bara säga det att det är faktiskt jättekul.
Mm.
De har haft sedan 1993 ett projekt som heter Poesi på väg. Alltså det har varit poesi i bussarna, i tunnelbanan, i tågen, på Lidingöbanan. Och jag skulle säga att det kanske inte är ett projekt som de fortfarande håller på med. Men som jag egentligen önskar att de tog upp igen.
Ja.
För att det är, jag minns faktiskt att jag hittade dikt som jag läste och såg dikt i min vardagslunk.
Mm.
Som jag inte, eller som jag verkligen fastnat för.
Mm.
Och från den här har jag valt två. dikter. Det är två dikter från den. Och sen har jag tagit...
Nu tar du fram några riktigt gamla böcker.
Nej, men det är faktiskt inte så gammalt. Det här är en bok som jag har gjort själv. Aha. Och i den så har jag några som jag gillar. Jag har också läst lite så här, sånt som jag gillar själv. Och som jag har själv valt då. Ja, så det har varit det som jag har läst. Jag har också läst... Jag tror att det var här. Det här är det som jag har läst i diktform. Och sen har jag inte läst alla, men eller hela av allting. Men de flesta av de här har jag läst alla.
Ja.
Så det har gått ganska bra, måste jag säga. Med mitt projekt.
Mm.
Och du var ju snabbare på dikterna som vanligt. Men vad har du läst i övrigt?
Jag kom ju på, jag sa ju till dig innan så här, började du, för jag har inte så många, men jag kom på att jag håller på att läsa Idioten igen. Av Fjodor Dostojevskij. Och det vet inte jag om jag har sagt i tidigare poddavsnitt. Jag tror inte det faktiskt. Jag fick ju plötsligt feeling idag, så jag måste läsa Idioten
igen. Men det måste väl ha varit efter att vi spelade in vårt Nobelpris för då borde du ha sagt det.
Jag borde ha sagt det då. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag kom i alla fall på att det här måste jag läsa igen. Jag nämnde honom ju som när vi hade hösttips, tror jag. Att jag nämnde, ja, då tror jag pratade om just Idioten.
Ja.
Och sen började jag läsa den och är otroligt förälskad i den på nytt.
Ja.
Otroligt fantastisk bok.
Ja.
Och minsta lilla liksom händelse är så väl beskrivet. Och här handlar det ju bara om psyket och dialoger och personutveckling.
Ja,
apropå att vi pratade om att jag inte är en sån superfan av att det händer mycket och en spännande berättelse.
Nej.
Fantasy och
så. Det är inte lika viktigt för dig, kan man
jag,
väl säga.
Jag är otroligt intresserad av att tolka saker, läsa in saker, analysera situationer, människor, vad man tänker.
Ja.
Och den här idioten som hela tiden gör saker som får andra människor att känna sig obekväma bara genom att vara snäll. Typ.
Ja.
Alltså det är så intressant.
Ja.
Och bara det, att han till exempel ska vänta hemma hos en rik familj, och då tycker han att det är okej att sitta liksom kvar i hallen. Det är meningen att man ska gå in i salongen när man är liksom. Han är ändå en furste, men han är fattig.
Mm.
Och den här betjänten blir så fruktansvärt illa till mods av hela det här. Att han inte gör som man ska. Liksom. Men han försöker ju bara ta lite mindre plats och vara lite, och han är också trevlig mot den här betjänten och frågar saker. Och det är också så här, du bryter mot normen. Varför är du snäll mot mig nu?
Ja.
Att det, jag tycker sånt är så... Att han kan återge det helt otroligt fint.
Ja.
Dostojevskij. Så det håller jag ju på med. Det hade jag ju liksom glömt. För det här känns ju liksom bara som saker som pågår. Men sen har jag också sett en film som heter Där kräftorna sjunger.
Ja.
Och som jag blev mycket förvånad när du sa...
Ja, men vad är det för någon film?
En jättekänd bok som sen blev en film.
Ja, men nej, absolut ingenting.
Amerikansk författare.
Jag har inte läst något.
Men jag rekommenderar den i alla fall. Det är liksom ganska spännande... Det är en liksom rättegång varvat med tillbakablickar och en flicka som bor ute vid ett träsk. Hon kallas för träskflickan och är liksom så här socialt förskjuten och ensam.
Ja.
Men älskar naturen och söker mycket tröst i naturen.
Mm.
Ungefär som jag som bor ute med Helena i skogen. Men det är också en spännande berättelse. Men också mycket om kärleken till naturen. Och tröst i naturen.
Ja.
Väldigt fint, tyckte jag. Och så håller jag på att läsa böcker om processbarhetsteori. Att man lär sig ett språk i olika stadier. Och att man inte kan lära sig i någon annan ordning än att börja från början. Typ som man nästan som barn lär sig språk på något vis.
Ja.
Det är intressant. Och jag håller på att analysera hur andra språkstalare pratar och gör olika diagram och scheman med deras grammatik och drar slutsatser av det. Mm. Det är mycket spännande. Jag har ju pratat om det här förut, med utvecklingsstegen
i språk. Ja, precis. Vi har pratat om det här flera gånger. Vi pratar ju mycket om språken nu överlag. Mm. Men jag tyckte det var intressant, för jag såg någon sån här, vi pratade ju om de som är polyglotta. Och så pratade vi lite om vad det är för någonting egentligen. En av de sakerna som var intressant med det där, tyckte jag var intressant, det var att jag hörde en som sa att de jobbade med de pratade om att man skulle att berättelsen var viktig i lärandet av ett nytt språk. Har du hört någonting om det?
På vilket sätt?
Jag tror att det var så att de egentligen tänker att man liksom ska läsa och lyssna och höra berättelser. Och att det är så på det sättet att man liksom ska överrösas av berättelser och språkklang och sådär. Och att det då går snabbare. Men enligt den här tesen som du pratade om så var det ju, det här är apropå stegen, alltså det är verkligen tydliga 1-5-6 och så vidare.
Ja, men det är mer hur man själv producerar språk.
Man kan ju såklart
lyssna och läsa språk på olika nivåer också.
För det
men om
jag
man läser
vanligt.
Någonting som är för svårt så utvecklas man inte riktigt. Utan det ska vara liksom ett snäpp över där man redan är.
Mm.
Det man kan. Liksom. Man måste förstå 90% av orden i en text för att kunna läsa eller förstå.
Det här, nu är det också så här en samtliga för de som lyssnar på vår podd, att det här är ju det som vi pratar om när vi pratar om Vygotsky.
Ja.
Och den proximala utvecklingszonen, alltså att man kan inte lägga sig för högt ovanför var en elev eller man själv ligger i kunskapsnivå. För då lär man sig inte proximalt.
Nej.
Utan man behöver liksom.
Men det är precis som när man ska lära någon att köra bil, så börjar man inte på motorvägen liksom.
Nej, precis. Där man börjar lite och starta och stoppa.
Ja, exakt. Mm.
Bromsa, hur man bromsar.
Och så lägger man till en sak som är lite, en ny sak som är lite svårt varje gång.
Ja.
Inte 100 nya saker.
Nej, precis. Ja, men det är bra. Det är mycket bra. Vad kul.
Och sen håller jag ju på med vårt projekt Sagan om ringen.
Ja.
Ja, den läser jag ju också.
Ja, för nästa gång efter det här avsnittet då kommer vi att prata om fantasy.
Ja.
Och då kan vi också, det kan vi ju redan nu berätta, att det kommer att komma en gästsnackare tillsammans med oss som vi kan presentera
precis,
då.
Det tar vi då.
Men det kommer en person som kommer att prata med oss om fantasy.
Ja.
Och för att ja, men för att det här är inte din favoritgenre.
Eller för att du ska ha någon mer entusiastisk partner i den.
Ja, men,
men jag kommer ju också att vara med.
Vi ser verkligen fram emot det här. Och det här samtalet som vi kommer ha.
Ja, det ska bli jättekul.
Och det kommer bli riktigt roligt faktiskt.
Mm.
Ja, så är det med det.
Perfekt. Då tycker jag vi kör igång med vårt tema.
Ja.
Gutenberg Girls. Badam, badada.
Varsågod. Vill du börja?
Tycker du att jag ska börja?
Ja, det tycker jag.
Aha, okej. Det ska jag göra då. Jag har valt... Alla mina dikter är på engelska.
Ja, precis.
Varför det blev så, det vet jag inte riktigt. Men det blev så.
Men det är väl kanske för att du är så engelskspråkig i vem du...
Det kan det vara.
Alltså att det är något som ligger för dig så.
Precis. Jag tycker ju såklart om poesi på svenska också. Men... ja, nu blev det så att mina liksom, favoritdikter, för så har jag ändå tänkt.
Mm.
De är på engelska helt enkelt.
Ja.
Och då ska jag börja med en amerikansk poet som heter E.E. Cummings. Han skrev den här dikten runt 1920 kanske. Han är då en modernistisk, experimentell poet. Han gjorde galna saker som att inte ha så här... mellanslag efter komma och så.
Ja, just det.
Han skrev bara med små bokstäver, också sitt eget namn i Cummings.
Mm.
Och det var ju supercoolt säkert 1920. Revolutionerande. Han och James Joyce och de här som började skriva konstigt. Helt enkelt. Hela dikten är med små bokstäver. Och det tror jag faktiskt alla hans dikter mer eller mindre.
Vet du liksom, eftersom du verkar ha kollat upp lite så här, vet du varför han valde att göra så?
Nej, jag tror bara han ville vara lite rolig och nyskapande.
Ja.
Och så skriver han också i stream of consciousness, alltså det är som att läsa hans tankar typ. Det är ingen, han skriver också grammatiskt lite konstigt.
Just det.
Det är inte i rätt ordning liksom. Han försöker... Och var nyskapande. Alltså försöker göra ett nytt av språket. Genom att bryta mot regler.
Ja.
Och jag tycker mycket om den. Det kan ju också handla om att jag har läst att jag har gått en kurs i England om just modern poesi.
Ah.
Och har alltid älskat när det är lite konstigt typ.
Ja, det är kul.
Men den här dikten handlar om kärlek på sätt och vis och andra saker. Jag kommer att då läsa den.
Mm.
Och sen får vi se vad vi liksom tänker att den handlar om tillsammans. Så tänker jag.
Mm.
Dikten heter Somewhere I Have Never Traveled Gladly Beyond. Somewhere I have never traveled gladly beyond any experience. Your eyes have their silence. In your most frail gesture are things which enclose me or which I cannot touch because they are too near. Your slightest look easily will unclose me. Though I have closed myself as fingers, you open always petal by petal myself, as spring opens, touching skillfully, mysteriously, her first rose. Or if your wish to be close to me, I and my life will shut very beautifully, suddenly, as when the heart of this flower imagines the snow carefully everywhere descending. Nothing which we are to perceive in this world equals the power of your intense fragility, whose texture compels me with the color of its countries, rendering death and forever with each breathing. I do not know what it is about you that closes and opens. Only something in me understands the voice of your eyes is deeper than all roses. Nobody, not even the rain, has such small hands. Visst är den vacker?
Ja.
Ja. Jag tycker att den är, alltså för mig är det så här en så otroligt fin kärleksdikt.
Mm.
Som också har ett mörker.
Och vilket tema det är alltså. Det är kul. Alltså.
Men inom mörker tycker jag det är fint alltså så här, att han säger, jag förstår inte.
Nej.
Jag förstår inte vad det är som gör... Vad det är med dig som gör att jag kan öppna och stänga mig.
Mm.
Jag förstår inte kärlek. Och det gör man ju inte tycker jag.
Mm.
Alltså det är nog någonting mystiskt med att vara kär i någon.
Mm.
Att älska någon. Och att jag tycker det är fint. Det är fint beskrivet. Alltså det, allt det här konstiga. Alla de här konstiga bilderna och liknelserna med vinter och våren och rosor och blomblad och fingrar som öppnar och stänger sig.
Mm.
Att det är så himla konstigt med kärlek. Liksom.
Mm.
Och mörkret som jag pratar om är att jag tänker att det handlar om kontroll på något sätt. Alltså det finns motsättningar mellan vintern och våren i dikten. Och det är någon som är väldigt öm och mjuk men samtidigt kan liksom bestämma över hur den här personen ska må. Mm. Eller om, så tänker jag, eller om den personen ska öppna sig eller sluta sig.
Mm.
Att det handlar om makt och kärlek, liksom makt, kärlek och kontroll. Så har jag alltid läst in det här. Och så tycker jag bara att, och den sista raden, nobody not even the rain has such small hands, har jag ingen aning om vad det betyder, men det är typ en av mina favoritrader någonsin. Tycker det är så himla rolig bild, alltså typ som att regnet skulle ha små händer och smeka en, typ som ett sommarregn som är så här mjukt och ömt.
Mm.
Ja, jag tycker det är otroligt fint.
Mm. Men inte ens regnet har så små händer, säger han. Så därför alltså då smeker, om det nu är så att det är regnet som smeker den, alltså så är det som den här personen, när den personen smeker jaget, så är det med oerhört mjukt.
Ännu mjukare. Och ännu mindre liksom droppar typ, som bara kan sippla in hur som helst i en. Liksom.
Ja, exakt. Det är väldigt spännande ju. Jag tänkte ju att det var personen, den här personen, den andra personen som stänger och sluter sig.
Jaha,
okay. Så det var ju jätteintressant.
Så kan man säkert, så har jag ju aldrig tänkt.
Ja.
Jag tänker bara att det är en person som
berättar. Men du har rätt i det, för det står ju verkligen att det handlar om att den personen kan påverka.
Mm. Or if your wish be to close me.
Just det, eller your slightest look easily will unlock me.
Precis.
Sådär. Ett flöde verkligen.
Mm. Den är skriven i ett flöde. Och det är också parenteser och så lite konstiga Jag försökte läsningen blev ju väldigt mycket min tolkning nu. Man kan ja, säkert läsa den på massa olika sätt.
Ja, men det tycker jag man kan säga också i allmänhet kring det här med dikterna som vi, oavsett vad vi har valt egentligen, så finns det ju en del i det som är tolkning och hur man läser. Ja,
såklart.
I den här boken som jag nämnde ju en bok som heter The Hurting Kind. Där är det väldigt många dikter som är där hon liksom har gjort beslut kring när meningarna ska få en ny rad och så. Medan jag egentligen läser det som en mening i taget. Och det står inte på det sättet. Och det tycker jag är en intressant grej med dikt, att dikt också är på många sätt i form.
Verkligen.
Och att man bara genom formen kan påverka hur människan som läser uppfattar dikten. Så att säga. Ja, men ja. Det där var ju en annan grej. Men kul!
Ja!
E.E. Cummings.
E.E. Cummings rekommenderas.
Trevligt!
Ja.
Vill du höra min första?
Det vill jag verkligen.
Jag tänkte ta den som är lite mest slarvig här nu. Gud vad elakt av mig. Men jag tänkte jag skulle ta en. Det finns den här Älska mig nu som heter då. Det är alltså unga människor som har skrivit dikter. Och det är lite olika. Det är några olika så här över teman. Och på temat livets största mening då. Så finns det en dikt som Mattias Bengtsson har skrivit. Och den har jag, då är det så här, i den här början av den här så skriver man, precis som i ungdikter, så skulle man liksom skriva i den, fundera på vad man själv tyckte och liksom göra kommentarer.
Okej.
Och det, det står väldigt mycket om det. Jag tror att det är i den... I alla fall. Så då har jag skrivit här 1996, då är jag 16 år.
Mm-hmm.
Det här är sant. Det är så sant som det kan bli, tycker jag. Då.
Oh, vad gulligt.
Då får vi se lite om jag tycker samma nu. Men jag valde den här för jag tyckte att det var intressant att jag, när jag var 16 år, tyckte att det här var bra.
Ja.
Ja, vi får se om vi tycker att det är bra nu.
Mm.
Det här är Mattias Bengtssons reflektioner.
Mm-hmm.
Vad är det med dig? Det är ingenting. Ingenting. Förutom att världen där ute är sned på grund av rasism och våld och droger. Och brott och idioter som blundar inför alla problem. Och dessutom är jag hopplöst och förtvivlat och allmänt olyckligt kär i dig. Men det vågar jag inte säga. Så jag nöjer mig med det är ingenting.
Aha, det var slut där.
Mm.
Det är väldigt mycket tonåring att säga. Det är inget.
Det är ingenting.
Ja, ja det är bra, det är okej.
Mm. Mm.
Ja, nej, det vill jag inte.
Ja.
Mm. Nej, jag vill inte prata om det.
Ja. När vi har ledarutbildning på jobbet så en av de sakerna vi pratar om är att till exempel när konfirmanderna kommer, de är ju då alltså mellan 14 och 15. Mm. Då är det väldigt, när de kommer liksom så, de vet ju inte riktigt vad de gör, alltså hur kommer det här bli? Och de kanske inte känner så många. Vissa känner ingen. Och kommer som liksom som egna konfirmander liksom.
Mm.
Och vill lära känna människor och sådär. Men det är väldigt vanligt att man då är väldigt, inte tillbakadragen, men att man svarar enstavigt på saker och ting. Och det är väldigt mycket, man kan inte ställa slutna frågor egentligen. För då får man bara ja, nej, kanske ja.
Just det.
Eneby skolan. Ja, men du vet.
Ja. Nej, man ska aldrig väldigt, nästan ställa sådana frågor.
Nej, men människan gör det.
Uh-huh.
Och jag tror att det är... Jag tänker att vad är det med dig är ju inte en sluten fråga egentligen. Men personen svarar slutet ändå.
Mm.
Därför att nej, men det är ingenting, för att man kan inte säga allt de här sakerna. Det finns frustration inom en och man kan inte säga det. Och samma sak som att man om jag frågar är det kul att vara här? Ja. Så här, då får man ett jo då, eller det är okej eller så här, mamma tvingar mig eller något sånt där. Liksom.
Ja.
Fast det inte kanske stämmer sen i slutändan. Nej. Utan det är någonting som man vill göra. För att man, men man vill inte svara. Jag jag tycker att det här ska bli så kul. Jag vill lära känna 15 nya människor. Jag ser fram emot alla de här sakerna. Man vill inte börja med det.
Nej, för
man
är inte det är inte åldersadekvat.
Nej, men man, alltså, det svaret kan man få när lägret är klart.
Ja.
Då får man det svaret.
Eller om någon som är 45 kanske.
Ja, nej.
Kan man fråga folk så.
Ja, just för att man, då har man liksom en plan och ett mål med vad
man är på kursen. Ja, man kan verbalisera.
Men min poäng är i alla fall
att, vad man tycker på ett annat sätt.
Ja, men min poäng är i alla fall att jag tycker att det här är en ganska intressant grej. Jag tänker också att på något sätt så är det lite jag tänkte på allt det här med idioter och våld och brott och så här. Det här är alltså en ganska gammal antologi.
Mm. Det är fortfarande
men det är ändå samma liksom helt skit. Det är samma skit. Men den här är också 1994.
Men inte det också väldigt typiskt att man när man är ung liksom är så himla arg. Alltså man börjar för första gången förstå världen på något vis och upptäcker att det inte alls finns någon logik eller att vuxna tar ansvar eller just det också att vuxna faktiskt är ganska omogna och inte har koll.
Mm.
Från att man ändå hade någonstans tänkt det.
Ja, man trodde det.
När man var barn. Liksom.
Man har något,
och sen så blir man tonåring och då inser man att jaha, det är liksom sånt här kaos hela livet. Liksom.
Ja, eller jag måste liksom reda ut mitt eget kaos.
Ja, för det är ingen som, vuxna kan inte heller kontrollera någonting. När jag blir vuxen så kan jag inte göra lika lite åt det krig som jag kan nu när jag är barn. Liksom.
Ja, nej, precis. Även för man upplever att man borde kunna göra mer.
Man tror väl det på det vis när man är liten. Att när jag blir stor, då ska jag liksom kunna bestämma saker. Och göra saker bättre. Och inte göra såna här dumma saker som vuxna gör nu.
Ja, kanske. Jag vet inte. Jag tänker att en sak som jag lyssnade på. Det var någon sån här grej från Charlie Hebdo. Heter de här, den här satirteckningstidningen i Paris som ligger i Paris som för ett antal år sedan var med om ett terrordåd och då var det någon så här ganska intressant, jag tror det var på medierna alltså radioprogrammet medierna för er om de man vill lyssna, men då var det någon typ av reportage därifrån. Och då sa han att det är viktigt att vara arg. Att fortsätta vara arg är ilskan över olika saker. Att man blir arg i olika sammanhang är jätteviktigt. Och det tycker jag var intressant. Jag har tänkt på det mycket sen jag lyssnade på det.
Mm.
Ja, jag tror,
och som tonåring är man mer arg. Man är mer nära till ilska.
Ja, men att men han var ju 50-60 år säkert.
Ja.
Men han jag tänker att han tyckte att det var viktigt för människan som drivkraft att göra saker och ting och finnas, att det finns en ilska i det. Ja. Det var min dikt, första dikt. Okej. Okay. Andra dikt.
Ja, jag tänkte när jag läste den eller när jag hörde din dikt att den här passar bra in i samma tema faktiskt lite grann. Det är då en amerikansk eller egentligen brittisk poet. Han föddes i Storbritannien men flyttade sen till USA. W.H. Auden som är den här som jag pratat om också förut, Stop All the Clocks Four Weddings and a Funeral.
Ja. Just det.
Han är väldigt känd för den dikten så därför tog jag inte den.
Nej.
Utan
den just den har vi också pratat om.
Jag kände så, det men han är en av mina absoluta liksom, favoritpoeter. Jag har läst hans dikter många gånger. Och den här är egentligen inte, det här är faktiskt inte en av dem jag tycker mest om, men det är också lite för att den är ganska tung. Ja, vi får se. Jag läser och så får vi se vad du tycker. If I could tell you, time will say nothing but I told you so. Time only knows the price we have to pay. If I could tell you, I would let you know. If we should weep when clowns put on their show. If we should stumble when musicians play. Time will say nothing but I told you so. There are no fortunes to be told. Although, because I love you more than I can say, if I could tell you, I would let you know. The winds must come from somewhere when they blow. There must be reasons why the leaves decay. Time will say nothing, but I told you so. Perhaps the roses really want to grow. The vision seriously intends to stay. If I could tell you, I would let you know. Suppose all the lions get up and go, and all the brooks and soldiers run away. Will time say nothing, but I told you so. If I could tell you, I would let you know. Ja, det är då en ganska tung dikt tycker jag. Handlar också lite grann om kontroll tycker jag. Alltså att man, kontroll och brist på kontroll och tiden liksom. Tiden blir en person då. Alltså det är tiden som pratar. Och då kan man ju fundera, vad är tiden? Alltså vem är tiden? Är det Gud? Är det någon slags väsen? Finns det en början på tiden? Finns det ett slut på tiden? Och just det här också att man inte vet vad som ska hända. There are no fortunes to be told. Man kan inte spå framtiden.
Nej.
Och när någonting händer så ja, hade vi ingen kontroll. Om det skulle hända eller inte. När någonting händer så har det hänt. Ja, det är det, precis. Det är det som är själva grejen. Alltså att man börjar fundera på det.
Jag tror att det finns en hel del saker som jag tänkte på det här med lejon. Så jag bara tänkte på så här, djur som människan har utrotat till exempel. Det är klart att man har ju vetat det. När man har
att det skulle bli så.
Man borde fatta att det skulle bli så. Eller på påskan där de säger att de liksom blev kvar för att de hängde ner alla träd. Man kan förstå liksom att det här kommer att ske därför att vi inte gör någonting. Det finns ja. Men det är också, handlar också om kontroll och kontrollförlust. Så att det finns allting i det där.
Det är en otäck ton i hela den här dikten tycker jag. Det är ingen tiden dikt är man blir glad av att läsa dikt.
Jag tänker också så här typ att tiden är verkligen mycket ett mänskligt påfund.
Ja, tycker, fast man kan ju se att vi blir äldre och så dör vi. Liksom.
Ja,
den är både väldigt konkret tiden, men vi har också hittat på att dela upp tiden i så här minuter, sekunder och
ja, olika månader. Hur vi tänker kring tiden. Det finns också människor som tänker så här typ att jag är ju, det är klart jag, du och jag blir äldre för varje sekund som går. Men vi är också alltid de vi var. Och på ett sätt så är vi också då de vi kommer att bli.
Ja.
Kanske. Ja, förlåt.
Verkligen, det var väldigt otroligt djupt. Nej, men jag tänker också att det handlar om, en av mina favoritrader är den här, the winds must come from somewhere when they blow. Jag tycker det finns en mycket stor religiös underton i det här. Vilket var kanske, apropå att vi pratade om metasaker, varför jag valde den här. För jag tänkte att nu slog jag inte upp de här bibelpassagerna för att du är här och jag litar så mycket på dig. Men jag tänkte både på intet nytt under solen och på predikaren är det väl där det står, det finns en tid för det här, det finns en tid för det här, det finns en tid för det och det finns en tid för det, det finns en tid för hat, det finns en tid för kärlek.
Det, just det,
och det är också på något vis något väldigt såhär, det går inte att göra någonting åt det. Nej. Alla de här olika sakerna kommer att vara en del av ditt liv och din tid.
Och vi föds och vi dör. Så har det alltid varit och kommer alltid vara. Det är Astrid Lindgren. Det är, vad heter det, Lovis som säger till Ronja.
Just det, det är det. Ja.
Inte till Ronja utan hon säger till
Skalpar kanske.
När Skalpar har dött.
Jaha.
Och,
hon säger väl till Mattis som
Mattis gråter. Och då säger han, det finns en tid. Liksom, vi föds och vi dör. Så har alltid varit och kommer alltid vara. Och det är ju, det stämmer ju. Så det finns ju någon slags liksom ja, absolut. Men det är också, tänker jag, jag tänkte på det här, the wind must come from somewhere when they blow. Intressant för att det finns ju den här, om man tänker på till exempel i det första, i Genesis, alltså i första Mosebok, så är det ju det där jorden var öde och tom. En Guds vind svepte över vattnet.
Ja, exakt. Jag tänker att det finns en liknelse.
Det är väldigt tydligt. Ja, och då i så fall är vinden Gud.
Ja.
Och
det finns någon slags plan då kan man tänka.
Det finns en puls ju i tro, i tid, i människans liv, i Gud. Det finns en puls som ständigt, eller en pendel eller vad som helst. Man får ju välja lite vad man själv känner. På det sättet så kan det ju bli då att man, att det tickar på liksom. Det finns, pulsen bara kör på. Och sen är vi väldigt små. Vi förstår inte allting. Och vi kan inte, vi kanske inte kan se de sakerna.
Nej.
Och vi kanske aldrig förstår vad vi, vad som kommer hända. Nej. Eller liksom så. Vi kan inte se det framför oss. Jag vet inte. Ja.
Ja.
Jag vet inte. Kul tycker jag. Fint.
Ja. Jag tycker vi går vidare till din nästa dikt.
Okej. Dikt nummer 2. Från Poesi på väg.
Ja.
En dikt av Eva Kilpi. Hon är finska och hon skriver också finsk på, alltså sin poesi på finska.
Mm.
Det här är översättningen av Kerstin Lindqvist.
Mm.
Se till om jag stör, sa han när han steg in. Så går jag med detsamma. Du är inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen.
Ja, den. När du sa Eva Kilpi tänkte, det är säkert den.
Ja, jag älskar den där.
Ja, jag med. Jag, och älskade den där när jag var ung.
Ja.
Alltså, jag... Att det var så dramatiskt. Man såg någon som man tyckte var lite spännande i matsalen. Och så.
Jaha.
Alltså, ja, så höll jag på att
tänka.
Som rubbade min ex.
Du är så djup.
Ja, ja.
Jag brukar ibland säga de här sakerna. Då, om någon säger så här, och stör jag nu? Jag bara... Du är inte bara stör, du rubbar hela min existens. Välkommen.
Och, det är väl det man vill bli. Man vill bli rubbad. Man vill känna att man lever. Liksom. Åh, vad kul. Mm. Fast samtidigt jättejobbigt.
Mm. Men jag tänker också så här, typ sig till med... Alltså jag tycker att det är intressant att man, om man väljer att bjuda in en person att rubba ens existens. Det är också väldigt stort... steg, tänker jag. Att göra, att tillåta en annan människa.
Jag gör alltid det, tror jag.
Aha.
Det är därför mitt liv är så himla krångligt. Jag har ingen förmåga att säga nej.
Ja, jag vet inte.
Det här verkar svårt och jobbigt och rubbande. Varsågod.
Och ja, varsågod och klampa kör, på här.
Klampa in,
varsågod. Ullstrumpna.
Gud, vad spännande.
Men, och välkommen säger du.
Välkommen säger jag, absolut. Åh, vad roligt, tänker jag.
Ja, jag tycker mycket om det här. Och man kan ju säga att det är intressant med dina och mina diktval är att mina är ganska korta.
Ja.
Och dina är ganska långa.
Ja, det är lite konstigt.
Nej, men jag tycker att det är roligt att dikt kan vara så väldigt olika saker.
Det blir väldigt brett det här då.
Det är väldigt brett och det tänker jag är bra.
Ja, absolut.
Mm. Ja, se till om jag stör. Okay. Du är inte bara stör. Du rubbar hela min existens.
Det var roligt att du går runt och säger så till folk. Det är inte alltså, många som har tar den referensen.
Det, nej, och det är det som, det, men det, nej, men det är det som jag har det är det som jag har märkt. Att det, de har inte läst Eva Kilpi tillräckligt bra. Så de jag förstår inte vad jag säger. Och då blir det ju väldigt konstigt.
Ja, ja, verkligen.
Ja.
Ja. Ja, när jag jobbade på högstadiet så hade jag jättemånga sådana där referenser som jag gick runt och sa. Till exempel så älskade jag att citera ur Mormor gråter, tror jag att det är. Ja, den är jag. Men nej, det kanske inte är den, men den här, den kan någon hjälpa mig.
Det är inte det, det.
Jag tror jag det. Tror och det är att mormor liksom...
Typ. Hon ligger under granen.
Ja, hon har liksom...
Eller så är det att hon ska bara ska någonstans
liksom. Ja, och då till slut så var, när jag hade sagt så många såna här olika saker så var jag tvungen att visa en scen ur Mormor gråter.
Mm.
Men de tyckte ju, de förstod inte alls.
Nej.
De här stackars 15-åringarna.
Vi kan säga
varför det var roligt.
Vi kan också säga att Mormor gråter är en kort teater drama av Jonas Gardell.
Ja. Så att och mycket alla... mörk humor.
Det är verkligen. Men Jonas Gardell är ju känd för att han är ganska mörk.
Liksom. Verkligen. Och väldigt rolig tycker jag. Men
ofta väldigt rolig.
Det är sällan, det var sällan mina skämt gick hem så att säga. Men det, jag gladde mig i mina egna, mina egna skämt.
Ja,
jaha, då har det blivit dags för nummer 3.
Ja!
Åh ja, nu kommer det upp. Det här är inte så himla djupt, tror jag. Men det är William Butler Yeats som är ganska djup. Han är en irländsk lite galen poet som trodde på fairies, alltså små feer och älvor och sånt.
Ja.
Bland annat. Mycket politisk var han också för Irlands självständighet och sådär. Men han har skrivit otroligt fina dikter. Han har skrivit en blandning av väldigt liksom, djupa och mörka dikter, kärleksdikter och den här som blev typ mitt, det här är verkligen en personlig dikt för mig. Det blev typ mitt mantra och mitt ledord när jag flyttade hem från England.
Ja.
Jag upplevde ganska många jobbiga saker.
Mm.
Då tänkte jag på den här.
Mm.
The Lake Isle of Innisfree. I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the beloved glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings, there midnight's all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day, I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. Den handlar då alltså om en, det är en naturbeskrivning av en liten stuga i, kanske inte skogen just här, men jag tolkade den som en stuga i skogen.
Mm.
Han pratar om en liten bikupa och någon trevlig, något litet staket flätat av pinnar. Och, alltså väldigt gammaldags enkelt.
Mm.
Man ska höra fåglar sjunga och ljuset i naturen, solen.
Mm.
Och sen den här, det här ljudet av vattnet som liksom skvalpar, något för opoetiskt. Men ljudet av vatten kan han höra när han står på en grå liksom, gata i stan. Och jag bodde mitt i Sheffield då.
Mm.
Och sen bodde jag också i, väldigt mycket i utkanten av Sheffield på en liten vind. Och hade inte så jättekul i livet, kan man säga.
Nej.
Och jag drömde om, och jag visste att det skulle vara en ganska lång väg dit, men jag drömde om att bo så här som jag bor nu.
Mm.
Och den här dikten var jag liksom med mig på något vis. Och jag kände att jag kan hitta styrka precis som i den här dikten. Att tänka på den här drömmen.
Ja.
Och stå ut liksom.
Ja.
Jag tycker att den är fantastisk. Och jag tycker jättemycket om det här. And I shall have some peace there for peace comes dropping slow.
Mm.
Alltså att, att frid är långsam.
Mm.
Alltså jag längtar till ett liv där det får vara långsamt.
Mm.
Och jag tycker att just att frid kan liksom droppa.
Mm.
Är en härlig bild liksom.
Ja. Jag tänker också så här typ, att det är inga människor som tänker att en fridfull plats är världens stressande, en väldigt stressfull
plats. Nej,
i
för sig.
Utan att
men kanske det att ens liv tänker, kan vara innehålla väldigt mycket
liksom. Ja, men jag tänker att ens liv innehåller massa olika saker, men jag tänker att bilden som han beskriver och som du har i ditt sinne när du lever i den där situationen,
mm,
och som den här dikten hjälper dig i liksom, den bilden är ju jätteviktig liksom.
Mm.
Och jag tror också att den är ganska så här universell, kanske inte så att alla vill bo i en liten glänta i skogen, men att man ändå liksom, det finns ändå en universell längtan.
Mm.
Till någonting.
Det är lite som när vi pratar om röda stugor och Göran Griders.
Ja, absolut.
Ja,
jag tror att det, jag tror att vi i Sverige då, om man ska gå på den tanken, så tänker jag absolut att det är någonting som vi gemensamt bär.
Mm.
Även de som kanske inte vill. Jag för speciellt jag tänkte på det. Jag fyllde på min pott på den enda tidning jag prenumererar på, det är nämligen tidningen Åter, som är liksom en så här gröna vågen tidning.
Ja.
Och den har jag alltså prenumererat på i många många år. Den kommer med 4 nummer per år och är fantastiskt fin och handlar liksom om självhushållning. Det är ju liksom väldigt långt ifrån mitt liv.
Mm.
Och det kommer alltid att vara långt ifrån mitt liv, men jag kan ändå ha en kärna av någonting, en bild eller en önskan av någonting. Även om jag inte, det är kanske det som jag kommer att landa i.
Mm.
Och det tycker jag är fint med din bild av den här dikten. Det är ju att den hade inte varit specifikt så här skulle det vara precis. Men den skapar en bild hos dig
mm.
som du kan bära och en med känsla, dig. Under, liksom. Ja, som en känsla.
Och den
som
känslan kan... fick jag när jag var i det här huset.
Ja.
Och då visste jag att det
det här är det.
Mm. Mm. Och jag tänkte också så här att jag valde den här dikten också för att visa att liksom vissa dikter kan verkligen hjälpa en.
Mm.
Alltså det är inte bara så, åh, det här var spännande, han skriver så bra eller det är så fina meningar och så, som mm. jag också verkligen kan uppskatta dikter
ja.
Som ett hantverk liksom. Men, mm. men att vissa dikter är verkligen så här som kan bära en liksom.
Mm.
För mig är det viktigt med poesi. Ja, av den anledningen, det finns jättemånga fler. Men det här var ett väldigt tydligt exempel faktiskt.
Mm.
Och det tänker jag att man kanske kan ja, fundera på. Det är värt att läsa lite dikter om man behöver något, någon tröst.
Ja, men verkligen. Verkligen. Det är värt. Definitivt värt. Ja, ja du har rätt i det. Det är fint med drömmar också.
Ja.
Ja. Thomas Tranströmer.
Ja.
Är en väldigt bra diktare.
Mm.
Som är ju känd väldigt mycket för sitt bildspråk som är väldigt nära livet.
Mm.
Och någon slags så här skarpsynthet i det vanliga livet. Liksom. Mm. Han åker flygplan och ser någonting. Och just kan mm. liksom koppla det vardagliga seendet. Han går ut i skogen och går i en vanlig skog
mm.
och ser någonting där som han kopplar till någonting djupt.
Verkligen, det är ofta är det, någonting djupt.
Så är det verkligen. Ja, men det är någonstans så här, jag gör det här och då kopplar jag det till de stora, alltså det lilla mikroperspektivet eller vad man ska kalla det. Tillsammans med det här jättestora skeenden som vi människor går igenom i våra liv.
Mm.
Jag har valt den som jag har läst flest gånger.
Mm.
Och det är Romanska vågar.
Mm.
Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv gapade bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen. Skäms inte för att du är människa. Var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig och det är som det ska. Jag var blind av tårar och föstes ut på den solsjudande piazzan tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini. Och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.
Ja, den är jättefin. Det är ju en av hans mest kända dikter skulle jag säga.
Mm. Den är vanlig i... Jag jobbar ju i Svenska kyrkan som ni som lyssnar vet. Den är vanlig i de sammanhangen.
Mm.
Antagligen för att det finns en väldigt stark samklang med kyrkans budskap. Och så. Jag tror att det är väldigt många saker som liksom drabbar människor i det. Att det är de här bilderna och det finns en ängel och ja. De är inne i kyrkan.
En ängel utan ansikte.
Det finns mycket där liksom.
I och trösten i kyrkan. I själva kyrkorummet också.
Som han liksom.
Alltså man kan känna att man får tröst bara genom att vara i en kyrka på vis.
Jag tror att många människor liksom kan se bilderna framför sig men också förstå hur det kan kännas. Och bli överväldigad över den känslan av de här valven. Att man förstår att det även gäller för mig.
Eller nästan ännu mer överväldigande att förstå att det gäller för alla andra.
Ja, verkligen.
Faktiskt. Eller så bara att möta andra människor är ju väldigt... det är ju både härligt och spännande. Alltså det är ju... Det kan också vara dränerande. Alltså om man känner in en annan människas alla valv eller några av dem, så blir det också väldigt snabbt en nära relation.
Ja, verkligen.
Också hur mycket man berättar och visar och sådär. Att det är... Ja, jag tänker nog nästan mer på det. Att runt omkring mig finns det en massa andra människor som har lika många valv liksom, som jag.
Mm.
Och ja, det är väldigt stort. Liksom.
Och om man öppnar sig för att visa vilken valv man bär på. Men också vilka valv man bär. Mm. Alltså man väljer ju väldigt mycket vad man visar upp.
Ja.
Av ens erfarenheter och... av ens trauman och så.
Mm.
Det är ingenting som man delar av liksom, med alla. Men man gör det i bitar med människor.
Verkligen.
Och att våga visa när man berättar om någonting om sig själv. Eller lyssnar på någon annans berättelse. Om deras upplevelser. Och verkligen lyssnar som du säger att man är öppen för det. Då är det också väldigt öppna spel. Mm. Man är ju väldigt sårbar i den
situationen. Ja, exakt. Det är nog det också. Att vara sårbar tar också energi.
Absolut.
Och det är ganska... ja, det är ganska liksom tungt. Ja. Och samtidigt väldigt härligt liksom.
Ja, men om man kan lita på den situationen som man är i där. Alltså att man kan, de människorna som man möter eller som har mött en...
Mm.
Och om det finns en liksom tillit till det, då kan man ju uppleva det där väldigt fint. Alltså det finns en trygghet i att öppna sig då. Men de som har öppnat sig och sen gått på nitar, det vet man ju själv att det gör det väldigt ont. Man står liksom, man trodde att det skulle bli bra, eller man trodde man hade en viss relation och sådär, så blev det inte så. Och de sakerna smärtar en ju ännu mer än vad man än något annat när man inte har öppnat sig för en människa. Det tror jag. Jag tycker mycket om den. Jag tänker också en annan sak kring det här med kyrkorummen. Jag tänker på den här Gaudís kyrka i Barcelona.
Just det, ja.
Vad heter det? Ja, jag har glömt bort vad den heter, men i alla fall, den är ju inte färdig, och det känns som att den kommer aldrig bli färdig. Och det blir också en sån där grej av att skäms inte, du blir aldrig färdig, och det är som det ska.
Just det.
Eller skall står det. Och det är som det skall.
Mm.
Det är som det ska. Jag tycker också att det är väldigt fint. Alltså att den här liksom byggnadsprocessen, den fortgår. Genom våra
liv. Tills tiden sätter stopp.
Ja, precis. Ja, precis. Ja, men till,
man säger, eller, tänker på evigt liv.
Ja, och sen också vad det innebär. Liksom. Och vad vi... det där om vi är eviga eller inte.
Mm. Ja. Det blev en ganska djup diskussion i min klass. När vi pratade om trolltider i julkalendern.
Ja.
Jag skulle förklara begreppet djup och evig sömn. Som det här bergatrollet så.
Ja, just det.
Begreppet evig liksom, började vi då prata om.
Mm.
Och då kom det upp det här med, kan man tänka sig ett evigt liv? Vad betyder det? Spännande saker händer. Apropå att ha öppna valv.
Ja.
Jag upplever det mycket i mitt jobb. Att många valv är där. Liksom. Ja. Jag kan se ganska långt in. Men att man då också måste kunna ta emot allt det här. Och även begränsa kanske sitt eget. Liksom.
Ja.
För att man är där i ett yrke.
Mm.
Men ja, ska vi gå vidare kanske?
Fint. Ja, absolut. Nu kör vi.
Åh, nu har jag en dikt som jag kanske kommer att gråta när jag läser. Jag har tänkt jättelänge på om jag ska ha den eller inte. Och så tänker jag att jag kanske klarar det här.
Men du, vad gör vi då om du gråter?
Om jag börjar gråta så klipper vi bort det och så börjar vi om, tänker jag.
Mm-hmm, okej.
Okay. Eller så.
Jag bara låter dig vara också. Du kanske kan få vara
Jag kanske klarar av det. Men det här är en väldigt, väldigt vacker dikt om kärlek. Och jag tycker också att det är väldigt fint hela allt runt omkring. Det är en viktoriansk poet som heter Elizabeth Barrett Browning.
Mm.
Hon var gift med Robert Browning som också är poet.
Mm.
Och hans dikter älskar jag också. Jag tycker det är så himla fint, men de träffades genom att han uppskattade hennes dikter så otroligt mycket. Och skrev ett litet gulligt brev som började så här: I love your verses with all my heart, dear Miss Barrett. Och sen gifte de sig, och Elizabeth hade inte så himla kul liv. Hon blev sjuk när hon var 15 år ungefär och hade enorma smärtor hela livet och fick någon slags lungsjukdom och sådär.
Vad var det, smärtor? Endometrios?
Ja, nej, utan typ i ryggraden. Och alltså hon hade liksom smärtor i hela kroppen. Man vet inte, väl inte riktigt vad det var, tror jag. Det här, hon levde ju, eller hon dog 1861.
Mm.
Hon fick också väldigt många missfall, till slut fick hon ett barn och sådär. Jag har läst mycket om deras relation, för jag tycker att den är så djupt romantisk.
Ja,
och hade också den här dikten på vår vigsel, när vi gifte oss.
Mm.
Men ja, man kan tänka på många saker när man läser den. Det är inte bara kanske romantisk kärlek. Okej, nu ska jag försöka läsa här utan att gråta.
Mm.
Den heter också How Do I Love the Sonnet 43, alltså som en sonett.
Ja.
Som Shakespeare's. How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach. When feeling out of sight for the ends of being an ideal grace, I love thee to the level of every day's most quiet need by sun and candlelight. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise. I love thee with a passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. I love thee with a love I seemed to lose with my lost saints. I love thee with the breath, smiles, tears, all of my life. And if God choose, I shall but love thee better after death. Klarade mig. Jag blev lite tårögd bara.
Bra jobbat,
Anna. Det finaste tycker jag är I love thee freely, I love thee purely. Och kanske det absolut vackraste är I love thee with my childhood's faith.
Ja, jag tänkte
visst, det. För jag märkte att du också så här,
ja, då, det var fint.
Lyssna, det är så otroligt fint.
Mm.
Jag tycker det är liksom, det ringer in allt som kärlek är på något vis. Allt liksom, allt som är högt, allt som är lågt. I love thee to the level of everyday's most quiet need.
Mm.
Alltså vardagen liksom. Och även det här liksom stora, liksom högtravande. Och passionen. Och as they turn from praise. Det är också så fint.
Jag tänker också att det är svårt att prata om vad kärlek är. Ja. Men att den här dikten på många sätt inte liksom... sätter staket runt, men utan mer att den sätter ut några stolpar för vad kärlek kan vara för någonting.
Och hon var ju också en kvinnorättskämpe, fast väldigt subtilt. Men I love thee freely as men strive for right är ju lite en referens till det, tänker jag. Och att få gifta sig med vem man ville. Hon fick inte gifta sig för sin pappa med Robert Browning. Men gjorde det i alla fall.
Mm.
Och blev då arvlös. För att han var så sur på henne.
Mm.
Så jag tänker att det ligger mycket i att veta lite om henne. Så blir den här dikten ännu mer stark. Och att veta lite grann också om hennes sjukdomar och sådär. Att hon liksom, att de hittade varandra. Och uppskattade varandra väldigt mycket. Båda skrev otroligt fin poesi.
Mm. Det är en romantisk tid i världen.
Alltså den viktorianska
eran. Den viktorianska engelska eran är definitivt en romantisk period.
Mm.
Så att det passar. Men det också tänker jag på, jag lyssnade på om det var Utbildningsradion eller något sånt där som hade gjort ett särskilt program om Frida Kahlo, som är en av mina favoritkonstnärer. Hon pratade mycket om det, att hon skriver inte dikt, men hon gör konst av saker och ting som verkligen sker i hennes liv liksom.
Mm.
Och
jag vill bara flika in att medan vi pratar om dikter så har liksom Nelson lagt sig på rygg med alla ben och tassar uppe i luften.
Ja.
Och ser liksom helt otroligt nöjd ut.
Ja, han är nöjd. Jag tror att han gillade den här dikten.
Ja, jag tänker också. Alltså det var tydligt liksom inspel från
Nelson. Ja, det är väldigt, han är väldigt chill. Det är skönt. Jag tänkte bara en grej. Jag tycker också det här med barn och tro är väldigt fint. Jag tänker
otroligt att, fint.
Det är väldigt fint. Jag tänkte mycket också på den salmen barna tror. Att det, ja, just det. Är, att det är verkligen en grej som vi kan se framför oss, tror jag. På många sätt.
Mm. Och också att älska någon med barnets sätt att älska.
Mm. Helt villkorslöst.
Ja, precis. Ja, jag tycker det. Ja, det är en fantastisk dikt.
Mm. Men också lite så här typ att det finns ett behov av för barnet att få kärlek.
Mm.
Det här två, att det finns två sidor också. Mm. Väldigt fint. Ja, det är en jättefin kärleksdikt. Det behöver vi ha.
Ja.
Tror jag, vi människor. Jaha. Nästa bok då från, eller nästa, det är Carl Jonas Love Almqvist.
Åh, oh, vad härligt. 1700-talet, eller?
Ja, 1793. Han är född i slutet av 1700-talet och dör 1866.
Mm.
Du går icke ensam.
Ja.
Om bland tusen stjärnor någon enda ser på dig, tro på den stjärnans mening. Tro hennes ögas glans. Du går icke ensam. Stjärnan har tusen vänner. Alla på dig det skåda. Skåda för hennes skull. Lycklig du är och säll. Himlen vi har i kväll. Du går icke ensam.
Mm, den är jättefin.
Ja. Den är jättefin. Men de har så mycket att säga. Men jag tycker om den väldigt mycket.
Den är väldigt konkret liksom.
Det finns säkert massa saker som man kan saker skulle kunna säga, men det jag gillar, skulle
kunna fundera på vad en stjärna är liksom.
Ja, precis, och ja, man kan fundera på så här och så, men jag tycker att det är fint, den där känslan av, det är lite som koppången.
Mm-hmm.
Med liksom en fin text och en fin melodi också. Men liksom att man har någon slags text om att man går och det liksom knistrar i snön och man tittar in genom fönstret och man ser saker och så. Alltså det finns det finns en dualitet i det där, jag vet inte hur jag kan uttrycka det, men jag tycker om det väldigt mycket.
Mm.
Tusen stjärnor.
Ja, den är jättefin.
Ja.
Okej, vi går vidare då. Tror jag inte hade så mycket att säga inte.
Nej, tydligen inte.
Då ska vi se, den sista dikten valde jag. Istället för en lång, dramatisk, viktoriansk dikt som man också måste läsa i liksom, med någon slags teaterröst, så tog jag Robert Frost.
Mm.
Lite mer modern poet, 1960-talet.
Ja.
Amerikan också.
Mm.
Och en inte så otroligt lång dikt heller. Vi ska se vad vi kan tänka om den. The road not taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, and doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Ja, att välja handlar den om.
Ja.
Är det onödigt att hålla på så här och ångra sig. Om jag hade valt den vägen istället för den vägen.
Mm.
Way leads on to way. Man väljer en väg som leder till en annan väg, som leder till en annan väg, som leder till en annan väg.
Ja.
Det är som filmen Sliding Doors.
Ja, just det.
På 90-talet var det väl.
Mm.
Alltså om man kan tänka sig livet så. Om jag hade valt en annan dörr, ett annat tåg.
Mm.
Så hade mitt liv sett
annorlunda. Om jag hann med tåget eller inte.
Ja, just det. Det är det jag gör.
Mm.
Just det. Ja, jag tänker att ibland tänker man kanske så. Om jag hade gjort på det här sättet istället.
Ja, men så är det ju verkligen.
Ja. Jag tänker att det är det den här dikten handlar om.
Mm. Och också det här att Robert Frost väljer att ta den som är minst less traveled,
ja,
som han säger.
Mm.
Att det
är, vad heter dikten? The Road Not Taken heter den, va?
Mm.
Jag tänker att den heter The Road Less Traveled By, men det heter den inte.
Nej. Men han börjar väl kanske fundera på så här, om jag hade tagit den andra.
Mm.
Men hans konklusion är ju, jag valde den som var minst god på. Mm. Jag valde den mest, den liksom enklare. Det finns säkert en fin översättning. Och det har gjort den största skillnaden för mig.
Mm. Jag valde en ny väg som inte var riktigt lika utstakad.
Ja, precis. Det, liksom. Det kan också betyda att om jag väljer den här vägen så jag vet mer också om jag väljer den här vägen. Om vad som kommer att ske.
Ja, exakt. Så tänker jag.
För det är ju ibland så att
vi... En bekant väg eller en mindre bekant väg.
Ja, men också så här typ, vad betyder den där vägen? Ja, jag vet vad som händer där framme.
Mm.
På ett annat sätt.
Mm.
Än det här. För att det har påverkat. Och då påverkar det också mig. På ett sätt som jag kanske inte alltid är så medveten om.
Mm. Finns det någonting du tänker att du skulle kunna ha valt annorlunda? Alltså har du något sånt vägval som du vill dela med dig av?
Nej, men alltså jag tänker att alla stora vägval är väl, alltså det är ju ett val. Jag väljer min make liksom.
Mm.
Jag har ju valt det. En relation till exempel. Eller man har valt att ja, men liksom man väljer ju andra saker. Jag valde ju att inte gå klart lärarskolan till exempel. Det har ju påverkat mycket.
Mm.
Att välja liksom. Sen vissa saker kanske man inte alltid tänker är val när man väljer.
Mm.
Så att säga.
Mm.
Du är inne i ett val men du tänker inte i den stunden att det här är någonting som du väljer. Utan det är någonting annat man upplever. Till exempel kanske man inte tänker att man har några val till exempel. Men man, jag vet inte om jag kan ha några bra exempel på det. Men till exempel om vi tar den här när jag slutade lärarskolan, då upplevde inte jag att jag hade något val, utan jag behövde sluta för att jag mådde väldigt dåligt.
Mm.
Det gick inte liksom. Men det är klart att jag hade ju säkert val om jag hade till exempel sökt hjälp eller sådär.
Mm, ja, precis.
Alltså det hade ju säkert kunnat bli andra val.
Mm.
Och så jag tror absolut. Och sen kan det ju också vara att man liksom, när man väljer att inte säga eller inte fråga eller så, det är också val.
Ja, verkligen.
När man inte rör sig är också val.
Mm.
Att ha kvar liksom i någonting. Du då?
Ja, jag tänker, jag har fått frågan ganska många gånger så här, om du inte hade flyttat till England till exempel.
Mm.
Hur hade ditt liv varit då, tror du? Och så där.
Mm.
Och då kan jag bli lite så här, men det är inte värt att tänka på, för det har jag ju inte valt. Liksom.
Nej.
Jag är inte så mycket så där ältig, tror jag.
Nej.
Men det är klart att jag kan undra över det ibland. Jag kan undra över vad jag hade gjort av livet då. Det hade nog blivit väldigt annorlunda.
Mm.
Men samtidigt så var det ju verkligen det jag ville då och valde.
Mm.
Och det här valet, jag har ju gjort ganska så här tydliga val ganska många gånger i livet, tänker jag. Alltså, också haft mål liksom. Jag tror inte att det är kanske alla människor som är på det sättet.
Riktigt. Nej.
Men jag får ofta, jag känner efter tills jag hittar ett mål och sen är det bara liksom 100% nå det målet.
Ja.
Så ja, nej, jag har nog aldrig upplevt att det är så himla mycket vägval, utan mer vilken väg bara. Alltså det finns en väg då. Jag sitter och tänker och sen får jag ett så här, det vill jag, och så gör jag det. Och sen är det så.
Mm.
Ja, sen ja.
Men jag tycker också att det verkar väldigt onödigt att lägga en massa tid på att fundera på vad som skulle ha varit om man hade gjort ett annat välvag.
Mm.
Men däremot kan man ju fundera när man ser, jag tycker att det som du säger är väldigt rätt, är att man liksom, man vet ju inte liksom var ska man, till exempel när man väljer att skilja sig, till exempel.
Mm.
Det är ju ett vägval, ett val man gör. Man fattar ett beslut. Och så står man ju för det. Men det betyder ju inte att man ska hålla på, kan hålla på och fundera på vad har jag gjort? Varför gjorde jag det här? Alltså när man väl hamnar i den situationen. Det tycker inte jag. Det är lite samma som att jag hoppade av där liksom. Jag har ju inte möjlighet att, varför ska jag hålla på och gräma mig över det? Om det hade varit, nej, jag kan inte ändra det. Och om det är så att jag liksom känner att jag vill, alltså om du hade känt att du vill gifta dig igen, ja, men då gör man det liksom, när man hittar en annan person. Eller om jag känner att jag vill bli lärare på det sättet som jag hade tänkt från början, då får jag väl plugga för att bli det. Alltså jag tänker att vi det är onödigt. Det är liksom,
men jag tror att många människor ändå är lite mer så här, ja, men de här fem sakerna skulle jag kunna tänka mig. Och så sitter man och funderar ganska länge, så vilken ska jag välja av dem?
Ja, men det, så är det ju inte.
Så är inte jag.
Nej, men sen jag är det inte så heller.
Jag får en tanke som jag verkligen känner att det här känns bra. Mm. Och sen gör jag det.
Ja, okej.
Okay. Jag tror att det kanske är lite så här ovanligt.
Nej, inte vet jag heller. Men jag vet ju till exempel att man pratar ju väldigt mycket om det när man till exempel ska välja så här gymnasielinjer, så pratar de ofta om så här, det är så viktigt att man väljer rätt från början. Och så bara, nej, fast statistiskt sett så är det inte det. Därför att vi människor lever kanske minst fem olika typer av yrkeskategorier under våra liv.
Ja.
Det är väldigt sällan, det är i princip bara lärare som håller på, eller läkare som håller på med en och samma yrke, ett och samma yrke hela sitt liv. Liksom. Det är väldigt vanligt att man byter yrke under sitt liv. Det är jättevanligt, och det är oftast minst fem gånger statistiskt sett.
Och att man kanske inte vet heller vad man vill bli när man är liksom 16 år.
Ja, och liksom, och så tänker jag också så här, om du kommer till ett vägval någon gång framåt, 20 år framåt i tiden, då är det ju, vad är det som säger att de val du fattade, kanske felaktiga beslut som du upplever nu, i den situationen, det kanske du upplever så här, de här valen jag valde förut, det kanske var fel. Men det är ingenting som säger att det här blir egentligen är, att det egentligen var, att det inte det påverkade där du är nu.
Nej, precis. Mm.
De negativa valen, eller de sakerna som har gått fel, så att säga,
de
påverkar ju också mig nu.
Ja, way leads on to way, som det står i dikten.
Som det står. Så jag tycker nog att det är fint och bra.
Ja. Mm. Okej, då har vi vår sista
dikt. Precis. Och då var det så att vi diskuterade det här nu fram och tillbaka. Om jag skulle ha en femte dikt, eller om jag skulle välja min egen dikt.
Ja.
För att jag hade någon slags tanke om, inte att jag tycker att den är så bra. Jag har en dikt med mig som jag har skrivit när jag var 2001, när jag var 21. Men min poäng var inte nödvändigtvis att den var så bra. Jag har faktiskt en annan, om vi, ja, du får ha en åsikt här. Men min poäng var i alla fall att det är roligt. Jag tycker att människor borde skriva mer dikter faktiskt.
Ja,
därför att
de flesta människor är också ganska bra på det.
Ja, jag tänker också så här att dikt är ett väldigt lätt medium, eller vad man ska kalla det. Alltså när det gäller skrivande.
Det är väldigt fritt.
Det är väldigt regler. Det finns inga regler. Det finns, nej, men det finns regler om du vill. Det finns regler du kan välja.
Man har lust, till exempel.
Ja, det finns massa olika. Du kan välja regler om du känner att det skulle vara något som är bra. Du kan välja att skita i reglerna. Du behöver inte vara långt. Det kan vara långt. Men det är inte superlångt. Och du kan välja att vara mer beskrivande, och alltså det kan vara så himla mycket liksom. Jag tycker att folk borde ge sig på det här lite mer i vardagen.
Jag hade en elev en gång som skrev en dikt som var så här: nej, punkt.
Mm.
Och det ordet stod på vit bakgrund med svarta bokstäver och väldigt litet uppe i ett hörn. Ja. Runt det var det svart.
Ja.
Allting.
Nej.
Helt otroligt bra.
Det är fantastiskt bra.
Ja.
Ja. Och det jag menar är, ja, jag tycker framför liksom eget funderande kring vad det nu är för någonting. För annars får man inte de här the road less taken eller less
traveled
less taken less traveled. Man får inte valv på valv och man får inte liksom välkommen och så. Och kärleken är som liksom.
Men också barnets, det här tro. Som vi har pratat om låttexter och så, att det finns ju poesi överallt hela tiden. Och nästan alla människor älskar ju musik.
Ja.
Att man kan också ta till sig poesi liksom.
Ja.
Det är inte speciellt svårt.
Nej, det är också ganska lättläst på ett sätt.
Ja.
Sen kan det finnas mer eller mindre lättlästa saker. Framförallt är det om jag väljer att läsa ett annat språk än mitt eget. Om man till exempel väljer engelskan. Så kan det ju vara så att vissa engelska dikter är inte så uppdaterade och då kan det vara svårt. Eller svensk dikt som har ett ålderdomligt språk. Det kan vara lite svårt, men det är inte så svårt. Och du behöver inte slå upp alla 500. Vad var det du sa i början av det här 90% samtalet? 90%. Ja.
För att förstå.
Då tänker jag att det kanske är lättare att göra det när det inte är så många ord.
Ja, precis, i en dikt.
Faktiskt, ja.
Men varje ord är ju också väldigt viktigt i en dikt
på ett annat sätt. Men du kan också välja de orden som passar dig i del. För jag tänker att det är en tidsavtryck. Ja, vi kör min då.
Ja, det tycker jag verkligen.
Känns det som att vi ska göra det?
Ja, nu har vi också haft en enormt peppig inledning här.
Ja, det vet inte om det var inte så bra kanske, men så här går den. Jag kanske ska använda inte det här pappret, utan kanske ska faktiskt läsa det. Efter en rultig hemkomst, Stadshagen 2001. Allting blir så mycket mer poetiskt än vad det verkar. Och alla de gånger då foten stannar blir ögonblicket till en evighet. Storstaden snuvar mig på konfekten. När jag under mina ögonlock plirar ut, ser månen, upptäcker jag att den bara är en gatlykta som vajar.
Jättefin, tyckte jag.
Ja.
Du skickade ju massa dikter till mig. Jag var ju inte helt säker på att det där var din. Jag trodde att det var din.
Ja,
men det var, då gjorde jag ett litet hjärta på den. Ja. Det var ju också mycket riktigt din.
Ja, det var min.
Men det säger ju också något om att det var en bra dikt, tänker jag. Om det är svårt att hitta vilken som var du och vilken som var poesi på väg eller något annat.
Ja, precis.
Vill du säga någonting om innan vi avslutar, om vad du menade med den här dikten, eller ska den få hänga?
Nej, men den kan få hänga lite. Vi har ju pratat ganska länge, men jag tänkte ska nämna i alla fall att jag tänker att det är intressant att jag väldigt många gånger har gått genom stadens gator och upplevt att det är som gläntor i skogen. Det här med, alltså jag kan ofta haft upplevt det där när framförallt
du har varit ute. Lake Innisfree i stan.
Ja, men lite så faktiskt. Att jag tror också det har varit när man, liksom, när man går igenom en stad full av människor som sover. Det är väldigt speciellt. Och gatlyktor som vajar. Det här är ju uppenbarligen lite den mörka årstiden. Eller lite kallare. Eller att det har varit regn eller vad som helst. Eller att man liksom, det är speciellt alltså, tycker jag. Det finns någonting i att gå på gatan. Det har jag gjort när jag var ung så där. Det finns bilder och upplevelser som jag på något sätt har försökt att,
alltså gå på gatan, du menar bokstavligen gå
på precis, gatan. Ja, precis, inte gå på. Man går liksom en sak som jag ofta vill göra om jag kan, det är att inte gå på trottoaren utan gå på gatan.
Ja.
Alltså det får man ju göra när det är små gator. Men det är ändå så här, det vill jag väldigt gärna göra. För att det är ju en väldigt speciell känsla att gå där. Rekommenderas för er som kan.
Spännande.
Man är framförallt lite så här, avslappnad. Man har varit någonstans, det har varit människor som man har mött som har pratat jättespännande saker. Man har liksom bytt tankar med varandra, som det så fint heter. Och så går man hem liksom. Och så vajar gatlyktorna. sådär i vinden.
Jag kan känna igen mig i det lite, typ om jag åker bil i mörkret hem och månen lyser. Och ofta gör jag det då för att jag också har träffat mina kompisar eller varit på något någonstans. Så att jag har kanske åkt tåg och sen bil sista vägen hem. Den känslan är ganska härlig faktiskt.
Mm. Och då man bearbetar ju under den tiden som man går, som man kör genom natten. Det finns någonting i kvällen. Just bara
finns mörker liksom.
Ja, det finns någonting i när mörkret sänker sig, att man liksom, det finns också frihet att tänka friare på ett sätt.
Faktiskt.
Ja, det var.
Med de mysiga orden så här i den mörka årstiden.
Skriv med det poesi!
Ja, precis. Så vill du säga, skriv poesi och dela mer skulle det vara kul.
Gud ja, alltså det hade varit kanon.
Ja, glöm inte att vi finns på Gutenberg Girls på Instagram.
Mm.
Ja, då säger vi tack och hej.
Puss och kram.
Och puss och kram. Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Anna, Anna och Nanna, Nanna, Anna, 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 An